God dag förresten. Jag ser att det är flera här som jag inte har hälsat på förut. Så jag gör det nu. Passa på. Björn Holm heter jag. Jag är pastor här i Centrumkyrkan. Ja. Och god dag till även er andra som jag har hälsat på förut. Så gör jag det igen. Bara för att ni ska veta att jag menade redan första gången. Jag har haft en liten fras på hjärnan den allra sista tiden här. Och det är den här underbara frasen: "And now something completely different." Och nu kommer någonting helt annat. För mig så förknippar jag den med Monty Python, för att det var där som den liksom manglades in. Jag stötte på den i en väldigt formbar tid i mitt liv när jag var ung och oförstörd. Men det är någonting som man hör med jämna mellanrum i nyheterna, inte minst när man liksom tittar på nyhetsprogram på tv och sådär, eller lyssnar på radio och sådär, så kommer det med jämna mellanrum. Nu kommer något, och nu till någonting helt annat. Det är en slags liksom, ja, men en slags kris som man har matat in i medievärlden på ett fascinerande sätt. Man tänker inte på hur krisartat det egentligen är. Nu kommer någonting helt annat. Någonting som du inte har en aning om. Någonting som du inte är beredd på. Nu kommer någonting helt nytt. Och när det där händer i livet så är det väldigt ofta en kris. Nästan oavsett vad det är som kommer och vad det är som har varit, så är det en kris. Jag har mött människor som har kämpat under en längre tid med sjukdom till exempel, och det har varit oklart hur det kommer att gå, och det har liksom fått uppta hela livet, hela familjens liv, och allting liksom har kretsat kring det här problemet, den här sjukdomen. Och sen så har sjukdomen lyckats häva sjukdomen, så att säga problemet är ur världen, faran är över. Och då havererar hela livet. Familjen är på väg att falla sönder och allting. Det är en total kris, därför nu kommer någonting helt nytt. Under många år har det här problemet varit den samlande punkten. Det som vi har arbetat och levt och kämpat för. Och nu plötsligt så har vi ingenting att prata om. Och jag vet ingenting om den nya världen som jag går in i när jag är frisk. Väldigt ofta så är just det där: nu kommer någonting helt nytt. En kris. Och därför så har jag varit ganska fascinerad av det ordet som jag tänkte att vi ska traska till nu. Som står i Andra Mosebok kapitel 13. Den här ska jag sätta på också. Från den 17:e versen, därför att den beskriver egentligen det här, den här intressanta punkten. När krisen inträder. När problemet är över. I den 17:e versen. Och ni som vill följa med i biblarna i bänkarna, så står den på sidan 66. När farao hade släppt folket ledde Gud dem inte den väg som går till filisternas land, fast den är den genaste. Gud tänkte att de kunde ångra sig och återvända till Egypten om de märkte att de skulle råka i strid. Istället lät han dem ta en omväg genom öknen mot Sävhavet. I den 20:e versen står det: de bröt upp ifrån Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten i en eldpelare för att lysa dem, så de kunde vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Så ber vi Herre att du ska öppna våra sinnen, våra hjärtan. Gör oss mottagliga för det som du vill tala till oss idag. Gör ditt ord levande och verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. När farao hade släppt folket. Här står det ju liksom Svart, vitt på svart står det här. Problemet är över. Alltså efter 400 år av slaveri, när folket har ropat till Herren och Herren har hört deras rop, så har farao till slut släppt folket och de har gått ut i frihet. Där kommer vi in i den här situationen. Problemet är löst. Och så är det liksom den här känslan av att nu så skakar vi dammet av händerna och så glömmer vi det som har varit och så går vi in i någonting nytt. Sätter igång med det nya livet på en gång. Men Gud har en annan plan för sitt folk. Som blir väldigt tydligt. Det här är liksom en av de här märkliga verserna. Där det står att Gud leder dem inte den närmaste vägen. Han leder dem medvetet en omväg. Och dessutom en omväg som är ganska extrem. Istället för att gå liksom raka spåret dit de hade tänkt, så säger Gud, vi går genom havet. Det är ju helt absurt. Det är ju helt omöjliga omständigheter som de hamnar i. Där de har det stora havet framför sig. De har faraos arméer bakom sig. Och det ser ut som att Gud har lett dem ifrån en, liksom, ur askan och in i elden. In i en fullständigt omöjlig situation. Var det verkligen bättre än risken att de skulle hamna i strid i filistéernas land? Skälet till att Gud gör som han gör, som står angivet här, det är att han vill ge dem någonting mer. Han vill ge dem en frihet som är bestående. En trygghet som är bestående och som inte bara relaterar till just den här faran. En frihet som inte bara handlar om en frihet ifrån farao i det här sammanhanget. Utan en frihet som består oavsett vad som kommer emot dem på vägen. Och vill man till den friheten, då kan man inte ta några genvägar. Då måste man gå den långa vägen för att komma dit. Än så länge så är ju folket väldigt upprymda av befrielsen. Än så länge så är det... Det är först och främst som de ser att Herren är den som har fört oss ut ur Egypten. Vi har fått friheten och därför så följer de bara. Men förr eller senare så börjar det förtroendet naggas något. Jag har inga egna barn. Men jag är en otroligt observant människa. Och jag har ju lagt märke till att som förälder så behöver man med jämna mellanrum fatta väldigt tuffa beslut. Beslut som gör att man blir väldigt impopulär hos sina barn. Med jämna mellanrum så behöver man sätta gränser eller säga och göra saker som barnen inte alls uppskattar. Och det gör man därför att någonstans så har man med sig att mitt uppdrag som förälder är inte att serva mina barn, utan att älska mina barn. Och det är mycket, mycket svårare. Mycket, mycket tuffare. Och det gör att man blir tvungen liksom att stå ut med att barnen upplever mig som att jag inte tycker om dem. Att jag inte förstår dem. Att jag är orättvis. Att jag inte fattar någonting i stort sett. Men man gör det. Därför att någonstans så vet man att om jag älskar mina barn så behöver jag ibland göra livet ganska besvärligt för dem. Om jag vill ge dem någonting mer än det som gäller bara för stunden. Jag hade under utbildningen hade jag en intressant lärare som gärna talade i, han talade hela tiden i ordspråk. Och sådär. Man vet inte om han hade hittat på dem själv eller om han hade läst dem någonstans eller hur det var. Men han brukade i alla fall säga, när man kom till honom, han hade fått något slags, det hände ju ibland att man tog på sig uppdrag i församlingar och andra sammanhang när man pluggade, och så kom man och så kände man att nej, det här var dumt gjort, det här kommer jag aldrig klara av. Nej, det här går inte och jag vet inte hur jag ska göra. Och så går man och så söker man hjälp hos sin klasslärare och så, eller basgruppslärare i det här fallet. Och så tittar han på honom sådär, så säger han, ja, man ska göra det svårt för sig medan man är ung. Och så visste man att det är den hjälpen jag får här. Nu får jag hem och lägga pussel här. Men de där sakerna har liksom levt kvar, och ju äldre man blir så inser man hur rätt han hade naturligtvis. Man får vara försiktig med hur mycket man talar om det för honom sen, för man vet inte. Men i alla fall, att jag inser att ju äldre jag blir, desto mer söker jag det som är lätt, det som är bekvämt, det som fungerar. Det finns en väldig frestelse i det, när man, dels när man börjar få resurserna till att kunna leva lättare och bekvämare. Och så inser man att den dagen som jag slutar att utsätta mig för omöjliga situationer, så slutar jag växa. Den dagen när jag inte längre låter Gud leda mig in i någonting som jag inte klarar av, så slutar jag att växa hos honom. Den dagen jag känner att det här har jag inte gjort förut, det här är inte, kanske inte min grej. Det är lätt att liksom, när vi tänker gåvoupptäckande i våra sammanhang, så är det så väldigt lätt att vi egentligen tänker självförverkligande. Men den dagen som jag inte längre låter Gud leda mig in i omöjliga situationer, så slutar jag att växa. Och Gud vet att om vägen till friheten i det här fallet, om det är liksom, om vägen till friheten är lätt att gå, då är den också lika lätt att gå tillbaka när frihetens pris visar sig. När man hamnar i svårigheter och problem, så är det väldigt lätt att man söker sig tillbaka till det bekanta, även om det råkar vara slaveriet. Och händer det, så vet Gud här att då har hela räddningen varit förgäves. Och därför så för han dem till en krispunkt. Den 13 april 1970 inträffar en katastrof på nu ska vi se här, där har vi den, på rymdfarkosten Apollo, som har skickats upp. De har varit, det är tre stycken man ombord, de är på väg till månen för att inhämta material för framtida forskning. Och 50 timmar och 55 minuter in på resan, allting har gått fruktansvärt bra. Det finns, allt det här finns ju, hela förloppet finns utlagt på NASAs hemsida. Det är väldigt spännande om man har alldeles för mycket tid över. Och chefsteknikerna runt omkring och säkerhetspersonalen på marken skrev att allting gick så bra att vi fick problem på basen. För att liksom, säkerhetspersonal somnade och andra hade så tråkigt att de ville gråta. För att det var inga problem. Mer än några små saker sådär som lätt ordnades. Och sen 50 timmar in på resan så exploderar. Det blir en kortslutning i en värmefläkt och den ena syretanken de hade med sig exploderade. Och rev samtidigt ett stort hål i den kvarvarande syretanken. Så från det att de hade syre för två, eller för en dryg vecka som de tänkte att de skulle behöva, så hade de nu syre och elektricitet för ungefär 2,5 timmar. Och det är ju kaos. Hur ska vi hantera den här situationen? Och det här, det är väldigt, väldigt spännande hur de löser den här situationen och allting. Det här har ju liksom, det har filmatiserats, det har skrivits böcker om det, och som sagt, allting ligger ute på NASAs hemsida. Men det finns en punkt som jag alltid tyckt var den mest fascinerande stunden i det här förloppet. Och det är den stunden när Jack Lusma, som arbetade på markkontrollen i Houston, inser att de kan inte vända tillbaka. Vi har inte motorkraft för att vända den här farkosten. De kommer inte kunna vända tillbaka till jorden och landa igen. Om de ska överleva så måste de fortsätta. Och så måste de lägga sig liksom och fortsätta på baksidan av månen. In i det här liksom, där det är totalt mörkt och total radioskugga. Så man inte kan kommunicera med dem. Och så använda månens dragningskraft för att slungas tillbaka till jorden. Alltså de har kommit till en punkt när de vet att det går inte att vända tillbaka. Från den här stunden så måste de ge sig in i det här okända. Och bara lita på att planen håller. Och så är det de här otroligt nervkittlande dryga 20 minuterna när de totalt tappar bort dem för att de är på fel sida månen. Och ingen vet riktigt hur det har gått och så vidare. Det är en sån här avgörande punkt. Och det är till den punkten som Herren vill föra sitt folk i texten. Till den här punkten när de har kommit för långt för att vända tillbaka. När det inte längre finns något alternativ, när det liksom inte finns någon väg tillbaka och det enda alternativet är förtröstan. Han leder dem till havet. Och eftersom man har hört och sett den här berättelsen från söndagsskolan och framåt så har jag alltid tänkt att men det gör han ju för egyptiernas skull. För att se till att liksom stänga vägen för förföljarna. De som följer efter dem ut i havet och så. Och går under där. Men jag inser att det är också lika mycket eller kanske ännu mer för Israels skull. Han leder dem till den omöjliga positionen. Och sen leder han dem genom den omöjliga positionen där han öppnar havet och låter folket tåga igenom. Och sen stänger havet igen bakom dem. Och så står de där på den här krispunkten. Bakom mig har jag havet. Det finns ingen väg bakåt. Och framför mig har jag öknen. Där det inte finns några kartor. Där det inte finns några vägar. Från den här stunden är jag helt och hållet beroende av Guds ledning och Guds omsorg. Egentligen så gör vi samma sak. Det är därför vi har dopgraven här under mina fötter. Som på ett väldigt tydligt sätt visar samma sak. Här går jag ner för att begrava mitt liv. Och när jag går upp igen så sluter sig vattnet efter mig. Och det finns ingen väg tillbaka. Det är tydligt för mig att det finns ingen väg tillbaka. Från den här punkten och framåt överlämnar jag mitt liv till Herren i tro. Därför att i den väglösa öknen så finns inget annat alternativ än förtröstan. Och det är en sån här läxa som man får lära sig gång på gång på gång på gång. Och nästan alltid genom svårigheter och misslyckande. Jag växte upp med en sån här, det fanns ett antal, en slags kanon av predikolegender som de kringresande predikanterna gärna hämtade ur och berättade. Det skulle inte vara rätt att kalla dem för skrönor, men det fanns ett element av kreativitet i dem. Men en av de här som jag hörde ganska ofta när jag var liten handlar om en ung man som håller sin första predikan efter utbildningen. Jag kanske har berättat den någon gång, för men i så fall så har jag glömt det. Han kommer ut efter utbildningen. På den tiden så satsar man mycket på att lära dem homiletik. Han har lärt sig hur man skriver en predikan. Han har lärt sig hur man ska liksom göra ordentligt förarbete, hur man ska presentera det. Och han vet att han är ganska bra på det där. Så när han går upp i talarstolen så är han ganska självsäker. Han går med stadiga steg och har huvudet högt. och sätter igång och river av sin predikan, så att säga. Jag vet inte vad den handlade om, det ingick inte i berättelsen. Men någonstans där så går allting fel, som det kan göra ibland. Det blir ett totalt fiasko. Han total missar hela målet som han är ute efter. Och han bara känner hur allting bara rasar. Och så går han ner och sätter sig igen med huvudet böjt och med skälvande knän. Och vet ingenting om framtiden längre. Och sen efter gudstjänsten så kommer en äldre pastor från församlingen och pratar med honom. Och så säger han till honom att om du hade gått upp som du gick ner, så hade du kunnat gå ner som du gick upp. Om du hade gått upp i samma ödmjukhet och med samma skälvande hjärta som du gick ner ifrån talarstolen, då hade du kunnat gå ner med samma höga huvud och samma säkra steg som du gick upp. Förtröstan på Gud handlar väldigt ofta om just att ödmjuka sig inför mitt totala beroende av honom. Det handlar liksom om det här att böja mitt huvud inför hans vilja och säga: Herre, jag förstår inte dina vägar. Men jag väljer att lita på dig. Jag väljer att lita på att du kommer att leda mig rätt. Att du kommer att försörja mig på vägen. Därför att jag har inget val. Därför att jag vet att utan dig är jag förlorad. Israels vandring genom öknen blir väldigt lång. Den hade kunnat vara relativt kort om de hade tagit genvägen. Men nu blir den mer än en mans ålder lång. I mer än 40 år får de vandra omkring i öknen. Och läser man igenom den berättelsen så inser man efter ett tag att det här är en enda lång skola i förtröstan. Gång på gång så drabbas de av sina tvivel. Gång på gång så vänder de sig mot Guds ledning. Gång på gång glömmer de varifrån de har kommit. Gång på gång så börjar de tråna efter köttgrytorna hemma i Egypten. Och tänker att vi kanske var slavar, men man visste i alla fall vad man hade. Vi kanske var slavar, men man kunde alltid äta sig mätt. Och så glorifierar man sitt förflutna. Tänker att ja, när jag var liten, då behövde man aldrig låsa dörren. Och gång på gång så ser vi hur de måste liksom ödmjuka sig till slut inför Guds vilja. Ödmjuka sig inför honom som har räddat dem. Ödmjuka sig inför honom som visar gång på gång att han har omsorg om dem. Att han kan leda dem och kommer att leda dem hem. Det här är en läxa som man inte lär sig på en kvart. Som man måste göra om och om igen. Och ibland misstänker jag att det här kanske är meningen med hela livet. När man undrar varför Gud inte tar hem oss så fort jag har lärt känna honom. Förutom det faktum att andra måste få veta också, så tänker jag ibland att det handlar om att jag behöver få lära mig att förtrösta på honom. Jag behöver få lära mig att lita på hans nåd och att han kommer att leda mig rätt. Och det finns inga genvägar dit. Den insikten kommer jag bara till om jag vågar ta den långa vägen hem som Israel måste göra. Om det är någonting man lär sig om man vandrar med Israel genom den här långa berättelsen, i alla fall som jag tycker mig har sett, det är också det här att det lönar sig att lita på Herren. Och det är också så som det liksom blir slutbetyget på något sätt. När de har nått slutet på den här jättelånga vandringen så återberättar Mose allt vad de har varit med om i lite summerade drag. Sådär. Och han pratar om igenom alla svårigheter de har haft på vägen. Och det är liksom, de har haft mycket problem. Och så avslutar han då i femte Mosebok sin välsignelse med ett sånt här intressant uttalande ifrån femte Mosebok 33, vers 29. Där han säger: lyckliga Israel, du är ett folk som får hjälp av Herren, din skyddande sköld, ditt segrande svärd. Efter alla de här umbäranden längs vägen, efter alla snedsteg de har gjort, efter alla som har gått under på vägen, efter 40 år i väglös ökenmark, så säger Mose: ni är saliga, därför ni är ett folk som får hjälp av Herren. Och så när man sen skriver ner den här berättelsen som berättas för generation efter generation för att de ska komma ihåg det här, och när man sen skriver ner det, så tar man också med det här i liksom den sammanfattningen av ökenvandringen som vi läste i början här ifrån andra Mosebok 13. När det står: Herren gick ständigt framför dem om natten och om dagen, är det som sägs. När man ska sammanfatta alla umbäranden, alla problemen, alla dessa 40 år, det som man skickar vidare, det man säger, det här lyser fram, det är att Herren gick ständigt framför dem. Vi hamnar med jämna mellanrum i livet i de där lägena när liksom saker och ting omkring oss säger: och nu till någonting helt nytt. När man upplever att nu står jag i det här krisläget, på randen av öknen som det står här, på randen av någonting som jag inte känner till, ett land som inte är kartlagt, som inte har vägar utstakat. Och ibland så upplever vi också kanske att vi har hamnat på en väg som vi inte riktigt tänkte så mycket på. Jag kanske började att följa Jesus en gång i tiden för länge sedan, mest som ett experiment. Jag kanske gav mig in i ett särskilt uppdrag för Gud, mest på prov, för jag tänkte att ja, men jag får testa och se om det funkar. Jag kan ju alltid kliva av och göra något annat. Och sen någonstans på vägen så börjar jag ana att jag har kommit för långt. Jag kan inte längre vända tillbaka. Jag kan inte tänka mig ett liv utan Jesus längre. Inte för att jag hade en stormande omvändelse en gång i tiden, utan för att jag har vandrat på den här vägen så länge att jag har insett att jag har inte motorkraft att vända om. Och mitt enda val är att fortsätta. Att låta honom leda mig in i den där okända baksidan av månen. Den väglösa öknen där det bara finns ett alternativ. Att förtrösta på honom som leder och på att planen håller. När vi står i de där lägena i livet, för jag tror att om vi låter Herren göra det, så kommer han förr eller senare att leda oss till såna här krispunkter. Och det kan vara ganska panikartat när man känner att havet sluter sig bakom en. Det är då vi får liksom, precis som Israels barn gjorde när de fortsatte generation efter generation att berätta den här berättelsen, så får vi vända tillbaka till den och så får vi hämta några saker ifrån den. Jag har bara skickat med en liten kom ihåg-lista. Kom ihåg att det lönar sig att lita på Herren. I det där läget när det är hopplöst att se vägen framåt, kom ihåg att det lönar sig att lita på Herren, även om vägen kan bli lång och krokig. Kom ihåg Att vi är ett folk som får hjälp av Herren. Att även mitt i det liksom riktigt tyngsta, svåraste, så kan människor se på oss och säga, de är lyckliga. De är saliga. För de är ett folk som Herren hjälper. Som Jesus säger, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Att Herren är vår skyddande sköld och vårt segrande svärd. Och kom ihåg att det kommer en dag när vi får se tillbaka på alltihop. Världen, livet, prövningar, svårigheter har ett bäst före datum, och det kommer en punkt när vi kan se tillbaka på det. Och då kommer vi få konstatera samma sak som Israel. Herren gick ständigt framför oss. Om dagen och om natten. Det kanske är en sån här lärdom som tar hela livet att pränta in och lära sig. Men jag tror också att det är en lärdom som faktiskt håller att leva på under tiden. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för din obeskrivliga nåd emot oss. Vi tackar dig för att din kärlek är så enormt mycket större än vad vi någonsin kan greppa och förstå. Och att du i din kärlek vill leda oss vidare in i en bestående frihet, en bestående trygghet. Och att du i omsorg och nåd vill lära oss att förtrösta på dig. Vi ber, Herre, att du ska fortsätta att mana oss framåt. Att din andes ömma och varsamma hand får verka i våra liv. Leda oss till punkter där vi inte trodde att vi någonsin skulle stå. Och lära oss att när våra knän skälver och när hjärtat hoppar i bröstkorgen, så står du kvar. Att du ständigt går framför oss. Om dagen såväl som om natten. Ge oss, Herre, modet att lägga vårt liv i dina händer. Särskilt, Herre, så vill jag be för de här och av våra syskon i din kropp som misströstar på vägen, som undrar vart din ledning försvann, som undrar var det strålande målet tog vägen och som börjar snegla bakåt emot köttgrytorna och som börjar ana att du har övergivit oss. Jag ber, Herre, om en särskild hälsning ifrån dig. Jag ber att du ska ge vishet åt oss. Att uppmuntra våra syskon omkring oss. Att stärka vacklande ben. Att ge stadga åt skälvande hjärtan. Så att vi tillsammans får vandra vidare. Och när dagen kommer, när vi får stå redo att träda in i ditt rike för evigt, så ber vi dig att vi ska kunna blicka tillbaka och se din trofasta ledning genom de mörkaste partierna liksom genom de ljusaste. Och att summan av våra liv får bli ett ämne för lovsång till din ära. Så ber vi nu i Jesu Kristi namn. Amen. Vi ska nu